välkomna till podden Bagaget som är en produktion mellan Järnkoll Västmanland och NSPH Västmanland. Jag heter Sofia Andersson och med mig har jag Susanne Tell och Louise Edlund. Louise, vill du berätta lite grann om vem du är?
Mm, det kan jag göra. Jag heter Louise och är bosatt i Västerås. Lite sån här bakgrund där att jag är gymnasielärare och jag drabbades av utmattning hösten 2015. Så där någonstans började jag engagera mig i psykisk ohälsa. Dels för att ta reda på hur jag kunde hjälpa mig själv och sen även få tips och idéer om hur andra tänker. Så nu menar jag också Järnkollsambassadör. Därför sitter jag här och pratar i podden. Järnkoll är en organisation som jobbar med att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa är ute och föreläser och berättar om sin erfarenhet. Och det tyckte jag var otroligt intressant, för att fakta har vi ju redan. Men det här att få höra någon egens berättelse, höra någon med egna erfarenheter av någonting som kanske jag har gått igenom eller känt av, gör att jag kan få tips och idéer av hur jag kan hjälpa mig själv. Så Järnkoll tror ju på att samtalet öppnar upp samhället, och när vi vågar lyssna och prata om det som känns på insidan så kan vi påverka normer och fördomar och stigman i samhället. Och det tror jag på, att samtalet leder till ett bättre samhälle och ett öppnare samhälle. Så därför engagerade jag mig i Järnkoll.
Susanne Tell, du är både ambassadör och samordnare för Järnkoll. Presentera dig själv.
Ja, jag har varit Järnkollsambassadör ganska många år. Bodde nere i Västra Götaland tidigare och har varit engagerad där nere. Men numera så är jag samordnare i Västerås och i Västmanland, men bor i Närke. Så jag är lite utböling i sammanhanget. vad ska jag säga? Jag har brottats med en egen psykisk ohälsa sedan jag var i tidiga tonår, och idag är jag runt 40. Och har väl känt att en stor del av mitt yrkesliv har varit inom det här området. Jag är folkhälsovetare i grunden, men jag har jobbat en hel del med att förebygga självmord. Det är väl min hjärtefråga sådär. Men psykisk ohälsa allmänt också på olika sätt. Så jag jobbar som samordnare för Järnkoll, och det är ju en del av en större organisation, en paraplyorganisation som också står bakom den här podden, NSPH Västmanland, Nationell samverkan för psykisk hälsa. Och det är då en paraplyorganisation inom psykisk hälsaområdet som är patient-, brukar- och anhörigföreningar. Och i Västmanland så är det 5 stycken föreningar som ingår i NSPH. Så det är lite, kommer mer information i slutet på podden om det också, om man vill komma i kontakt med oss. Ja, Sofi, vem är du?
Vem är jag? Jag är en sjukpensionär, heter det förut. Det finns inte längre. Men jag har varit sjukskriven sedan 2001 och fick stadigvarande ersättning, sjukersättning sedan 2008. Men jag tror ju då att jag har varit sjuk väldigt mycket längre egentligen. Det är bara det att det har varit på en sån nivå som att det har varit ganska hanterbart. Jag tror att jag föddes med ångest till exempel och utvecklade depression i ganska unga år. Så jag har inte varit ute i arbetslivet på väldigt länge, utan när jag fick den här chansen så kändes det som att nu kan jag äntligen använda mina erfarenheter till någonting positivt istället för att känna att det här är bara förlorad tid. Så därför gör jag det här.
Ja, du har ju huvudtaktpinnen kan man säga i poddskapandet.
Ja, ja precis. Det är jag som redigerar och klipper ihop allt material och står för det grafiska. Och...
Men jag tänkte på att du sa en intressant sak, det här med att ha varit utanför arbetslivet.
Ja.
Då tog jag chansen att få vara med. Jag tänker upplevelsen av sammanhang. Ja. Att diskuterade faktiskt det med en vän för bara några dagar sedan, att det är så himla viktigt att få känna att man är behövd någonstans.
Mm. Absolut.
Ja.
Det har varit, och det har jag märkt nu också när jag har fått uppdrag, att jag lever upp mycket mer. Att det känns bra att ha en funktion, att vara behövd, att tillföra någonting istället för att till exempel känna sig som en parasit på samhällskroppen som bara sitter och tar bidrag och inte tillför någonting i samhället. Vi har ju ett lite hårt klimat vad gäller det, att man måste bidra på något sätt. Men jag tyckte det var bra att du tog upp det där med känsla och sammanhang, för Susanne, du pratar väl gärna ofta om KASAM. Du kan väl förklara varifrån det kommer?
Ja, alltså jag utbildade mig till folkhälsovetare, och det här var ett uttryck som jag tror att efter 3 år på utbildningen så kände man att, alltså, jag, inte för att vara sån, men jag kräks på det här med KASAM. Jag står inte ut, jag orkar inte höra det en gång. Det kändes som en sån här allmän mänsklig lösning på alla världens problem. Så jag har varit lite anti där ett tag. Och KASAM, det är ju då känsla av sammanhang. Och det är ju en sociologiprofessor, tror jag, Aaron Antonovsky, som myntade det. Och hans forskning som han har studerat på bland annat kvinnor från förintelselägren. Och vad var det som gjorde att vissa personer överlevde och klarade igenom de här fruktansvärda händelserna rent mentalt och så. Och andra inte gjorde det. Och då kom man fram till att just det här känsla av sammanhang och att man kunde sätta in världen på olika sätt. Även om man var i en situation som man inte kände liksom att man kan påverka på olika sätt. En helt fruktansvärd situation, så finns det ändå små så saker som människor gör som gör att det landar väldigt olika, om man hur mycket motståndskraft man har hänger mycket ihop med det här med KASAM. För min del så ändrades det väldigt mycket, min lilla avvåga inställning till KASAM, när jag var i en riktig rejäl kris för, ja, nu är det väl kanske 8-9 år sedan, och där jag hade en lång inläggningsperiod och det var väldigt mörkt och väldigt hopplöst, där vården inte hade så mycket mer att ta till, och ja, men det var en väldigt låst situation. Och sen kom det i alla fall en lösning på slutet där. Och när jag i efterhand tittade tillbaka och kollade på hur det här hade gått den här hösten och sådär, och jag hade många suicidförsök bakom mig, och hade man liksom sett historiskt så hade jag absolut antingen försökt eller faktiskt fullbordat ett suicid under den här perioden. För det var verkligen, det fanns inget hopp liksom. Men jag gjorde varken, alltså det var ingen självdestruktivitet alls den här perioden. Och så började jag fundera, vad är det som gör att det inte blev så den här gången? Och pratade med min terapeut om det och sådär. Och då kom vi fram till just det här med KASAM. Jag hade liksom på olika sätt fått hjälp av min behandlande läkare att liksom förstå, okej, vi kan inte ändra det här, men jag har fått hjälp ändå att förstå situationen, vad de kunde hjälpa till med, vad de inte kunde hjälpa till med. Jag hade en känsla av mening, för jag hade ett litet mission i att få rätt i förvaltningsrätten, att jag hade rätt till en medicin som de hade nekat mig på Läkemedelsverket.
Okej.
Som jag senare fick rätt. Men det var verkligen så här, ni har fel, jag har rätt, och jag verkligen kände att jag behövde det här och min läkare stod bakom det och sådär. Så jag hade ett litet mission som liksom jag ändå höll fast vid. Och, ja, men det fanns flera saker i det här. Och så men det här är ju verkligen, alltså det var verkligen KASAM som gjorde skillnad. Och sen dess så är jag en sån där som predikar KASAM, som många andra också gör. Att, ja, men det är häftigt att till och med i en situation där det fanns liksom ingen utväg som det var. Det fanns inget hopp, utan det var väldigt liksom dead end i den situationen som var, och det var ingen som visste vad de skulle göra med mig, men ändå så kunde man liksom hitta det här att det vart hanterbart, även fast det var så tufft så var det ändå hanterbart, och det lägger jag väldigt mycket i det uttrycket. Så det kan vara i det lilla och det kan vara i väldigt stora tuffa situationer, så det, ja, det är lite coolt faktiskt.
Jag tänker, det var just därför jag frågade dig också, Sovi, att Ja, men det är så viktigt i och med att jag har varit arbetslös den här våren och hamnat utanför på ett sätt, något som alltid har rullat på. Jag har varit en del av arbetslivet ända sedan jag pluggade klart till gymnasielärare. Och det slog mig det här att nu har jag barnen varannan vecka, och den veckan jag har barnen så har jag ju KASAM, såklart. Hur lätt som helst. Och då tänker jag inte alls på måendet eller att jag inte är en del av ett sammanhang. Utan då är det skjutsning och lämning och det är aktiviteter på eftermiddagen. Så rullar veckan på. Men den veckan man inte har barnen och man ska sätta sig och söka jobb. Det har jag tänkt på. Vem är jag? Vad ska jag hitta nu? Just det här. En del av ett sammanhang. Och att verkligen... Ja, det är tufft liksom. Och då är det inte så att jag känner mig att jag inte har något sammanhang alls. Utan men bara den här lilla grejen som man är van att göra med rutiner och så. Så att ja, det är otroligt viktigt.
Jag sitter och ler för att jag var uppe på psykiatrin en gång och fick träffa en ny psykiater som jag inte hade träffat förut. Och försöka snabbt dra i liksom hela livshistorien, för man har bara en kvart på sig för den här främmande människan. Och så frågade hon om jag hade barn, och så sa jag nej. Nej, men då är det inte så konstigt att du är deprimerad. Hade du haft barn, då hade du inte haft tid att tänka på de här sakerna. Okej, jag skaffar man och barn, allt blir löst. Det var lite fantastiskt. Ja, men jag har ju också tänkt på det under den här coronatiden, att det har blivit så att många människor har tvingats stanna hemma och inte kan gå till sina jobb. Och tycker det är jättekämpigt för att de inte har den här vardagsstrukturen längre. Och jag med många andra långtidssjuka känner, okej, nu börjar ni förstå vad vi går igenom varje dag och har gjort i flera års tid. Och det är ju, alltså, det är inte lätt. Man måste träna sig på ett visst sätt att acceptera att situationen ser ut som den gör. Och det vill vi inte, för vi har ju en så stark känsla av att vi kan påverka våran livssituation. Oftast har vi det i alla fall. Och när det kommer in yttre faktorer som stör, så blir vi bara frustrerade och kan vara lite stelbent och inte vill tänka om. Utan, nej, men jag har ju tänkt att jag ska göra så här. Det ska se ut så här. Det blir svårt när planerna blir omkullkastade.
Den här våren har väl varit den enda, och sommaren en lång övning i acceptans. Så det var väl liksom fått, hela världen har fått acceptansträna på olika sätt.
Ja, ja. Och även tålamod, tänker jag.
Ja, absolut. Absolut.
En podd om saker vi bär på.
Men hörni, alltså, vad är det för någonting vi vill med den här podden då?
Ja, det är bra. Bra fråga. Ja. Jag vill nå ut. Ja, jag vill nå ut till, för det kände jag tidigt att den här våren, precis som du säger Susanne, blev ju, och du med Sovi, att det blev ju inte alls som vi hade tänkt. Och vi som brukar nå ut med föreläsningar eller workshop kommer inte ut längre, för vi kan inte samla ihop människor, vi kan inte sitta nära varandra. Man skulle kunna träffas ute såklart till viss del. Men när poddförslaget kom upp så kände jag, yes, då kan ambassadören nå ut med sina berättelser och sina erfarenheter och alla kan ta del av den. Så därför tycker jag att den här podden är jätteviktig. Att Hjärnkolls och NSPs budskap kommer ut.
Nej, jag bara tänkte det, att det är ju den ena delen, känner jag också, som du är inne på, att liksom ett annat sätt att nå ut och sådär. Sen tänker jag också på det här med, i det läget där vi är, och det här kommer ju hålla i sig länge, att hur otroligt mycket erfarenheter och kompetens det finns inom våra målgrupper. Det som du var inne på lite, så vid det här att ja, nu blir det en liten glimt av hur det kan vara att vara sjuk och vara hemma länge. Att man liksom, det är annat som styr ens vardag och såna här saker. Att väldigt många som brottas med psykisk ohälsa på olika sätt har ju väldigt mycket styrkor i allt ifrån att man är van att kanske vara isolerad av olika anledningar. Man är van att liksom hitta strategier för att kompensera på olika sätt för att det inte funkar som det har gjort tidigare och sådär. Och är ganska bra, har ganska mycket liksom verktyg och så att dela med sig av. Och det är ju ypperligt tillfälle att sprida mer av det på olika vis. För att lära av varann liksom. Så det tänker jag också är en sån där grej. Vad var du inne på, Sovi?
Ja, det har jag redan glömt. Men det jag tänker på nu... nu kom jag på det. Det handlar om det här med att vi når ut till hemmasittare. Mm. Vi är många som kanske inte räknas som det för att vi inte går i skolan. Men vi sitter hemma, vi isolerar oss. Och hur ska vi få ta del av liksom den här kunskapen eller samtalet? Eller jag tycker det är jättebra att vi kör en podd som verkligen når hem till alla i stugorna. Jag har en väninna som... Hon lär andra hur man lever på så lite pengar som möjligt. Att leva på existensminimum. Hur får man ut liksom det göttigaste? Och vad är det som är gratis? Vad finns det för rabatter? Hon är expert på det här. Och hon har blivit en väldig tillgång just för dem som är...
Det är precis det här jag menar, just att det finns så mycket skills på olika sätt som man har arbetat upp liksom, och ta tillvara och som fler kan ha nytta och glädje av. Så att, nej, mer inifrån perspektiv och uppkomna vägar och verktyg och liksom kartor som man har liksom arbetat fram liksom, över hur man tar sig fram helt enkelt.
Och det är det jag tänker med samtalet, att vi är så dåliga på att samtala om just den psykiska hälsan. Det behöver inte alltid vara ohälsa, det kan ju vara hälsa också. Hur behåller jag hälsan? Och att man vet inte, för det har vi ju pratat om många gånger, att hur närmar man sig någon som man upplever kanske har ångest eller depression eller någon, ja, vad det nu är. Liksom. För jag vet ju även i min bekantskapskrets, hur de visste inte, vad skulle de säga, hur mår du? Ja, de visste ju att jag mådde dåligt, att det blir inget samtal istället, att med podden kan vi ändra att ett samtal är så viktigt oavsett hur det blir. Och det kanske också handlar om att den som mår dåligt får prata och den andra lyssnar bara. Man måste inte komma med en hel väska full med tips och idéer om hur den andra ska må bra. Det har vi också pratat om, tänker jag. Att rädslan är att om jag ska lyssna så ska jag också ha en lösning på svårigheten. Och sen också tänka att det här samtalet kan ju leda till jag menar, att vi vet, men helt plötsligt, men det här skulle jag ju kunna testa. För jag lyssnade ju på den här föreläsningen med Susanne eller med någon annan hjärnkollsambassadör. Och hon eller han hade testat det här, den här vägen. Ja, men det verkar ju vettigt, det vågar jag nog prova. Just för att den hade berättat att den hade testat och det hade hjälpt. Det tänker jag är styrkan i samtalet.
Det är ju den där också att alltså, alla människor har ju sina verktygslådor med sätt och tekniker man använder för att hantera. Det behöver inte vara att man mår psykiskt dåligt, utan alltså, oavsett om det är stress på jobbet, om det är liksom, vad det nu kan vara för någonting, om det är att få med vardagen att funka. Så alla har ju sina tips och tricks. Och kan man dela dem så kan man ju få mycket inspiration och se liksom, att ja, men det här kanske kunde vara liksom en sån där grej. Men jag blir lite nyfiken. Vi pratade lite om att ha lite oförberedda frågor här.
Ja.
Är det någon som har några oförberedda frågor? Jag har. Har ni?
Ja,
jag har det också. Ja. Nu ska vi sätta varandra på pottan.
Ja, men lite sådär. Lära känna varandra, både varandra och få lite mer vilka vi är. Kan ju vara lite... Vem vill börja?
Jag tror du vill börja. Du ser väldigt ivrig ut.
Nej, men jag tänkte lite, jag kom att tänka på det just utifrån det här med verktyg och såna saker. Om man då tänker så här, om du skulle säga tre saker som är viktiga för att din vardag ska funka, för att det liksom ska rulla, om man säger. Så vill du börja?
Det första är att jag måste komma ihåg att ta min medicin på rätt tid. Gör jag inte det, då blir det koko. Och då började det med att mina fötter blev varma och sen började jag krypa i benen och sådär. Det är jätteviktigt att ta medicinen på rätt tid. Men sen blev det lite svårare. Jag har ju kroppsliga problem också som jag måste ta hänsyn till. Så att jag kör mycket att jag ligger på väldigt obekväm yta. Så jag får massage bara genom det. Jag har en massagedyna också som jag kör, vibrerar. Men för min... Jo, jag tittar mycket på film. Det hjälper min hjärna att lugna ner sig. Ja, och sen har jag husdjur och det tycker jag är superviktigt. Alla vet att man mår bra av att klappa en katt, att blodtrycket sänks och sådär. Men särskilt om man är väldigt mycket isolerad som jag. Man måste ha ett sällskap. Jag pratar inte med mina katter, tro inte det. Men de underhåller mig på olika sätt ändå. Förut hade jag hund och då kom jag ut. Nu har jag inte längre hund och jag märker direkt vilken stor skillnad det är. Det har påverkat mig väldigt negativt. Att jag inte kommer ut. Ja, det var mina tre tror jag.
Vi dagmatte såg vi på någon liten rackare.
Ja,
det är som man får det där.
Jag har funderat på det.
Får suga på saker. Louise då?
Ja.
Vad är viktigt för dig?
Ja, jag tänkte för att vardagen ska rulla, tre saker. Det är ju för det första att jag är ju tidsoptimist. Så att det första är ju att jag har tänkt igenom. Ofta lägga på en halvtimme på allting för att det ska flyta på. Att jag har lite luft i schemat. Och har jag lyckats med det så känns det oftast bra. Sen är det ju så att jag behöver ju komma ut och gärna springa. Då rensar jag mitt huvud från stress. Så att det försöker jag göra så ofta jag kan. Det blir inte varje dag såklart och det kanske inte heller är ett mål. Men att jag får komma ut i naturen och röra på mig, det är ett mål jag har liksom, för att vardagen ska flyta, för då rensar jag hjärnan och då får den vila. Det låter jättekonstigt, men lägg dig på soffan och vila. Nej, men det går inte, jag kan inte vila på soffan, så jag vilar när jag joggar. Det kan låta hur galet som helst, men för mig är det inte kroppen utan det är huvudet som behöver vila, och då rensas den och mår väldigt bra. Sen det här med djur, det är ju inget jag har, men det skulle jag ju ändå vilja ha, för det vet jag att när jag hade hund så är det otroligt det är avkopplande att sitta och klappa, som du säger Sovi, så den kan ju inte ta. Så det tredje får bli att barnen är friska. Det underlättar min vardag, att vi mår bra och det liksom är glatt och trevligt. Så då, i och med att jag är ensamstående varannan vecka med barnen, så vet jag att när de är friska och krya och mår bra och det är, ja, då smittar det av sig och då blir vardagen lättare också. Och du då, Susanne? Får du svara på din egen fråga eller hur gör vi?
Jo, för 17.
Ja, alltså, den första grejen kommer inte som en överraskning för någon som känner mig överhuvudtaget, och det är mat. Det är liksom mat på väldigt kontinuerliga, jag är en riktig skalman, så det handlar om var tredje timme. Det är liksom att alltid ha mat med sig på något sätt, för att det kan komma oförutsedda situationer. Annars är inte jag så god tas med. Så det är en sån där, det måste funka. Men annars så är det ju också, som du var inne på lite Louise, just det här med balansen med vågskålarna, att belastning, och där är ju också det att har man haft en utmattning eller så blir det ju väldigt tydligt och konkret det där med att, ja men okej, ska jag göra det här roliga i helgen på lördagen, ja men då ser jag till att söndagen är fri för att jag ska kunna återhämta mig inför en arbetsvecka. Och att hela tiden ha med det här att okej, gör jag det här, även om det är någonting roligt, så måste jag se till att det finns luft i systemet för någon form av återhämtning och tid där det liksom inte ska göras någonting. Så den är väldigt viktig. Och sen att komma ut. Och för mig så är ut väldigt mycket, gärna trädgården, men framförallt att få känna luft. Det är att vara instängd i en lägenhet eller ett hus eller någonting där det inte blåser, där man liksom inte, det är jätte, den behöver jag verkligen för att hålla mig liksom lugn, och att man är med i huvudet och sådär, att ja, man påminnas om att det är något som pågår där ute, tror jag, lite så. Så det är nog, ja, det är liksom sån här basgrej.
Ja.
Spännande, hörni.
Men jag kommer att tänka på en till faktiskt, för det här med sömn, för det vet ju jag, när man inte hinner gå och lägga sig i tid, eller hinner, det lät ju jätteroligt, men jag upplever det som det ibland, att attans, nu har klockan rullat iväg alldeles för långt, och så vet jag att veckaklockan står på klockan 6, då kan jag få svårt att somna bara för det, för att jag vet att jag kommer få för lite tid. Och det är, i och för sig också återhämtning, men sömn är ju också en sån där som jag, speciellt efter utmattningen, ska vardagen rulla på, då ska jag ha mina minst 7 timmar, annars funkar inte jag som person. Så sömn är nästan ännu viktigare. Jag är ingen skalman när det gäller matklocka, men sömnen kan jag få panik för om jag känner att den här veckan har jag sovit alldeles för lite, för det är jättesvårt, speciellt efter utmattningen, att ta igen det på något sätt, känner jag. Det blir en väldig uppförsbacke.
Det blir en helt annan grej.
Ja.
Nu är jag nyfiken. Har vi mer för frågor?
Ja, men jag hade så här. Vilket är ditt favoritdjur och varför? Så det var ju lite bra koppling där till att katterna gav mycket, Sovi. Men jag vet inte om det är ditt favoritdjur, men jag hade det. Vad har ni för favoritdjur och varför har ni det som favoritdjur?
Det är lite spännande med dig, Sovi, för du är ju en kattmänniska egentligen, och sen så blev du en hundmänniska. Fast blev du kanske kattmänniska i alla fall? Vad är du nu? Upp till bevis här nu. Är du katt eller hundmänniska?
Jag var faktiskt... Ja. Nej, jag var kattmänniska väldigt länge, som sagt. Och skaffade min första hund när jag var 38. Och det var lite sent så där. Så jag hade inte det i blodet, om man säger det. Det tog jättelång tid, tyckte jag, att förstå hur hundens hjärna förstår. Hur tänker den? Hur kommunicerar den? Vad vill den när den gör så här? Så det tog ett tag innan jag blev hundmänniska. Och nu känner jag att jag är lika mycket av båda. Men ja, just nu sitter jag här och spelar in och har Sillen i knät. Om ni hör något som spinner så är det han. Ja, jag kan inte välja ett djur. Det går inte. Jag gillar alla pälsdjur som är söta och... Klappvänliga. Precis. Och de får gärna ha lite ansiktsuttryck också. Jag har svårt för ormar och ödlor och sånt där som bara stirrar på. Ja. Susanne då?
Ja, jag är ju hundmänniska ute i fingerspetsarna. Jag har nog svårt att se att man ett liv där inte hunden finns med på något sätt. Nu när man, jag är också barn, och då blir det ju mer att hunden hakar med, mer än tidigare så kanske det var en större del av vardagen. Det är ju lite ständigt dåligt samvete det där. Men ja, det är min tredje pincher som jag har, som även jag skulle säga är nog det mest, ett av de viktigaste besluten jag fattat i livet, det var att skaffa min första hund. För det var verkligen det absolut viktigaste steget i min rehabprocess, att komma tillbaka in i samhället igen, var att skaffa den hunden, Kogar som han hette, som verkligen fick upp mig ur sängen och ut ur lägenheten. Så att det, nej, djur är viktiga, och det tillför så otroligt mycket med att ha den där värmekällan som ligger i knävecket och ligga och klappa på, och sällskapet, och ja, men, alltid med på saker, och ja, skratt och gråa hårstrån också. Så att, ja, det är viktiga grejer.
Jag måste instämma där. När jag skaffade min första hund så gjorde det otroligt mycket för min sociala fobi, som nästan bara smälte bort så fort jag skaffade hund. Så det måste jag instämma i. Du då, Louise?
Ja, jag är ju, mitt favoritdjur är ju hund också. Jag tänkte på det, jag har varit ner till västkusten här i helgen, och då var vi på något som heter Morups Tånge, och där gick det hästar och kor fritt. Kossorna luktade på en, sen gick de. Så jag vet inte om de inte gillar människor. Det var inte deras favoritdjur i varje fall. Men hästarna är ju... Ja, just det här med att komma underfund med hur djur fungerar. För jag har ju inga, jag vet ju precis vad, hur hundar fungerar. Jag har också haft hund, tyvärr har jag inte det just nu, för det går inte. Men jag försöker hitta ett sätt att kunna ha hund. Men då när man hälsar på en häst så frågade personen jag var med, vad gör du? Ja, jag tänkte att den skulle få lukta på mig. Så jag gjorde ju som när jag träffar en hund, sträcker fram handen under mulen sådär. Ja, den verkar ju tycka att jag luktar gott, så jag fick ju klappa sen. Men hund är mitt favoritdjur och det är det jag kan hantera. Andra djur verkar jag inte riktigt kunna hantera. Men jag är inte någon rädd för djur, utan jag tycker om alla slags djur. Liksom. Det. Och det är också... Ja, men både att man kommer ut, som ni sa, och jag upplevde när jag hade hund, jag är uppvuxen med hund, men jag tänker på den hunden jag hade själv, att när man kommer ut och träffar folk... Man pratar med människor man aldrig skulle ha pratat med. Mm. Det är jätteintressant. Bara för att de har hund så pratar man med dem. Jätteroligt.
Mm. Och också att det är andra samtal. Det är inte så här, ja men hej, vad jobbar du med? Utan det är ju det som är så fantastiskt när man är sjukskriven. Eller så där, att helt plötsligt så hade det ingen betydelse att jag var sjukskriven. För det var ingen som brydde sig om vad jag gjorde. Utan man var mest intresserad av vad är det där för hund? Och hur gammal är den? Och vad gillar den att göra? Och så var det liksom, man pratade om någonting annat som låg utanför en själv. Och det är ju väldigt avväpnande på många sätt. Liksom.
Mm. Håller med.
Mm. Mm. Jag instämmer också till fullo.
Mm. Din tur att fråga, Sovi.
Ja, nu ni.
Nu smäller det.
Håll i er, för du smäller det.
Får man säga
det.
Pass eller?
Nej. Nej, det får man faktiskt inte.
Nej.
Jag har pratat lite grann om mina fobier, men jag har ingen aning om ni har någon fobi.
Oh, den var bra.
Mm. Susanne skrattar.
Hon kanske kom på sin på en gång.
Ja, det gjorde jag.
Mm.
Är det något som kan sägas i etern eller är det barnförbjudet?
Nej, det kan sägas i etern. Möjligtvis att jag kan få lite bannor av tandläkare eller någonting sånt, men jag har, det finns för saker jag inte gillar, som ormar och sådana saker, men jag har två saker i livet som jag verkligen, jag har obehag av det, och det är jättekonstigt. Den ena är i alla fall jättekonstig, och det är, jag har jättesvårt med att borsta tänder, och ännu mer på att borsta tänder på andra. Så det här med att ha barn och ha det jobbigt med att borsta tänder, det är ju... Nej, det är jättekonstigt, för det är en sån här grej som... Jag jobbade inom äldreomsorgen när jag var ung. Och jag mycket hellre att man byter blöjor och torkar spyor och sådana saker än att borsta tänder på någon. Det är verkligen, jag får kvällningar och jag blir, alltså, det kan bli alldeles... Jag påverkar det hela, ja. Det är jättekonstigt, jag har ingen förklaring på det. Men jag får verkligen... Och när folk går med tandkräm runt munnen och såna här saker. Och typ med barnen springer och suger och håller på med en tandborste. Min man, han bara garvar åt mig här hemma när de håller på. Liksom, för det gör vi verkligen. Nej, men du, jag kan ta massa böjbyten, bara du tar tandborstningen. Det är liksom, jag kan göra det, men jag har väldigt jobbigt av det. Och det andra, det är nålar. Och det är också spännande när man jobbar som undersköterska. Men sprutor och nålar har jag jättesvårt för. Men det har blivit mycket bättre. Och speciellt efter att skaffa barn så blir det ju att man blir intvingad till alla dessa provtagningar och grejer. Och så där. Det är mycket lättare att sticka någon som är gravid också. Då är ju kärlen mycket mer lättstuckna. Så att det har varit bra terapi. Men de två grejerna är mina lilla problem.
Mm. Ja. Jag har ju en grej som verkligen är... Och som gör att jag... Det här kommer också att låta jätteroligt. Men jag har ju frisörskräck.
Oj!
Det visste ni inte om mig. Nej. Och det gör ju så här, men jag skulle verkligen behöva gå och klippa mig. Men jag har så svårt att gå och klippa mig. För jag har verkligen, precis som folk har tandläkarskräck, på samma sätt. Jag tycker det är fruktansvärt jobbigt. Sen har jag ingen, jag har inte hittat någon, liksom en samma person att gå till. Det tror jag inte heller är bra. Alltså det skulle jag ju verkligen behöva, någon form av trygghet. Att jag har samma liksom. Men det skapar, jag vet inte hur man kommer över det. Jag tror att jag behöver hitta en person och så kan jag bara gå till henne eller honom. Liksom det skulle lösa det kanske. Någon form av trygghet.
Ja,
så frisörskräck har jag. Mm, det gillar inte jag alls.
Jag kan ge ett tips efter podden. Jag har ett som ligger ganska nära dig också.
Mm. Ja, perfekt. Ja.
Men vem är det som klipper dig nu då?
Ja, kan vi göra reklam här? Men jag brukar gå till ett ställe som ligger i Västerås City som jag känner mig hyfsat trygg med. Men det är inte varje gång jag känner mig okej när jag går därifrån heller. Så det är någon form av... Ja, jag drar... Alltså det blir det här att jag kan ju känna att jag behöver klippa mig, så väntar jag 4 månader till och då behöver jag ju verkligen, verkligen klippa mig. Så att... Nej, jag har aldrig gillat det där att klippa av håret.
Jag har ju i många år, blivit klippt av min mamma. Och sen har pojkvänner faktiskt tagit över och klippt mitt hår. Så jag har varit hos frisören en handfull gånger.
Ja, skönt.
Ja. Så därför tänkte jag, okej, det är bara själva frisören som du är rädd för. Du kan klippa dig någon annanstans hemma.
Nej, det går inte. Jag skulle inte... Nej. Ja. Min yngsta har ju erbjudit sig att klippa mig, men det känner jag inte mig trygg med. Utan det är själva klippandet, när de börjar klippa i håret. Och det kan ju bero på att jag har ganska fina hår, som ganska tunt hår. Att man känner att om det blir fel, då syns det så himla väl. Mm. Att det är det jag upplever som en form av skräck. Liksom, att, ja, jag vet inte, jag tycker det är jobbigt. Så jag har verkligen frisörskräck. Det är inget skämt, utan det är helt sant. Mm. Ja. Ja.
Det är nog första gången jag hört talas om den skräcken. Å andra sidan har jag inte hört talas om någon med tandborstskräck heller. Jag känner att jag har inte lika intressanta fobier att komma med. Utan det är mer de här klassiska. Ja, den konstigaste fobin som jag kommer på just nu i alla fall. Det finns säkert fler. Men det är ju att jag har lite fotfobi.
Ja.
Jag har lite svårt för att titta på andras fötter. De ska vara väldigt fina, fotomodellsfötter, om det ska gå bra.
Järnkoll och NSPH tror på att samtal ökar öppenheten om psykisk ohälsa. Vilket i sin tur kan leda till bättre möten mellan människor och ett mer förstående och öppnare samhälle.
Men jag har då haft... eller har fortfarande livslång fobi för att drunkna. Det var nog från när jag var cirka 3 och 4 år. Och min kusin höll mig under vattenytan alldeles för länge. Och jag kom upp och ingen trodde på mig. Och ingen brydde sig om att trösta mig. Och sen dess har jag så fruktansvärt rädsla för att drunkna. Och vill inte lära mig simma, utan höll mig krampaktigt vid kanten och sådär. Ja. Men för några år sedan så fick jag möjlighet att gå i KBT just mot en fobi. Och då fick jag välja vilken fobi jag ville bli av med. Så tänkte jag, ja, men den här vattenfobin. För då hade jag ju fått syskonbarn. Och när de sprang på bryggan, jag fick så... Då fick jag panik liksom. Jag tyckte det var så jobbigt. För om de skulle springa och trilla ner i vattnet, då måste jag ju hoppa ner och rädda dem. Och jag ville inte vara i vattnet. Jag ville inte vara under ytan. Jag hade inte doppat mig alltså. Jag har inte varit under ytan sedan jag var 3 år. Om jag inte har cyklop, då funkar det av någon anledning. Men med terapin, det tror kanske 3, 4, 5 gånger så var jag under vattnet. Och det var så fantastiskt, för jag hade inte förstått vattnets egenskaper. Under alla dessa år så har jag trott att vattnet drar ner en, vattnet vill dränka en. Och så upptäckte jag att jag är ganska överviktig, så jag flyter väldigt bra. Och jag lärde mig flyta på en gång. Och det var som att jag kunde sväva. Det var så, jag är stålmannen. Det här är en superkraft som jag har fått. Det var jättehäftigt. Jag rekommenderar verkligen alla att gå KBT mot sina fobier. För det är någonting som går att bota väldigt snabbt och enkelt. Mm. Till skillnad från andra psykiatriska problem som man kan ha.
Ja, fint. Skönt att det
Jag vet inte om jag ska söka KBD för frisörskräcken eller inte, men jag får fundera på den. Jag fick en sån här bild framför mig. Undrar hur det ska gå till då. Får jag en sån här, du vet, man hade sminkdockan när man var liten och man ska få klippa den i. Ja. Nej, jag vet inte. Men det finns säkert hjälp att få. Om jag känner att det blir för jobbigt, då kanske jag gör det. Nu känner jag att jag kan hantera det. Jag går i varje fall 3 gånger om året ungefär och klipper mig. Så att, ja. Ja, ja. Har ni några fler frågor? Det här är jätteroligt.
Bagaget produceras av NSPH Västmanland och Järnkoll Västmanland. Om du vill veta mer om oss så kommer du i kontakt med oss via hemsidan nsphvastmanland.se. Där finns det även en flik att klicka in för Järnkoll Västmanland.
Ja, jag har en. Det är ju lite, den är ju egentligen lite om våran podd och varför gör det här. Så om jag säger psykisk ohälsa, vad tänker du på då? Sovi, ska du börja?
Ja. Just nu. Jag tittade igår på en skräckfilm. Jag gillar skräck. Och den skulle då utspela sig på ett nedlagt mentalsjukhus. Och så fick man se de intagna. Och alla var ju sprittsprångande galna. Så just nu så tänker jag mest på fördomar kring psykisk ohälsa. Mm. Att man måste vara den här galningen som springer och klubbar ner folk. Men det är ju inte alls ens en bråkdel av sanningen. Om vad psykisk ohälsa är. Det kanske var ett konstigt svar. Ett svar om
Nej, det var. Det var jättebra. Här och nu svar. Det tyckte jag gillade.
Fördomarna.
Ja, fördomarna. Ja, precis.
Ja, alltså. Jag är lite trött på det här ordet psykisk ohälsa. Jag känner lite att jag har varit i den här svängen så pass länge att jag saknar, ibland kan jag känna att psykisk ohälsa är alldeles för luddigt. Jag hade önskat att man pratade liksom mer om konkret, alltså det finns ju psykisk sjukdom med ett otroligt lidande. Sen finns det ju en liksom psykiska förkylningar, alltså där det liksom handlar om en form av ohälsa. Men när vi pratar om psykisk ohälsa så är det liksom allt som ska in i det. Allt ifrån tunga diagnoser som schizofreni och bipolaritet som liksom man lever med jättelänge och starka mediciner ofta och tunga liksom svåra biverkningar. Och så blandar man in i det om man liksom är en lättare nedstämdhet efter att man har förlorat sin hund till exempel. Som man kanske lever med i 1-2 månader. Och sätter att det liksom är samma sak. Och det där tror jag ibland att lägger krokben för oss i det. Att det blir liksom, allting blir samma sak på något vis. Och det, så är det ju inte. Allting är ju inom samma paraply. Men vi pratar ju inte om fysisk ohälsa. Och så lägger vi in allting som har med våran somatiska. Hur det liksom, allt ifrån när vi har en influensa eller förkylning till cancer. Lägger vi ju inte i samma påse liksom. Så det kan jag ibland bli lite trött på. Att jag tror att det är viktigt att börja prata även om att det finns olikheter inom det här. Men att det är viktigt att vi pratar om vår psykiska hälsa och psykiska mående. Men just det här med psykisk ohälsa, den är jag lite sådär att... Ja, vi behöver nog bredda språket lite grann kring det, tror jag. För att komma lite längre och vara lite tydligare. För annars kan det lätt bli att man osynliggör vissa grupper, tror jag, inom det här området. Vad tänker du?
Ja. Nej, men det är intressant det du säger att för jag vet när jag samtalar med vänner och så att just det här, ja men tänk på bredden just som du säger, jag har inte tänkt på ordet som du har, men jag har tänkt på att jag ofta säger ja men om man känner oro eller olust eller kanske ångest eller depression en kortare tid så är det ju en form av att inte ha hälsa i varje fall och psykisk ohälsa då. Men det finns ju en skala och en gradering precis som att rätt kost och motion gör din fysiska hälsa gott.
Så det är väl också det att det är väl just därför vi sitter här, tänker jag, att vi gör podden, för att vi saknar ju ett språk för det vi pratar om många gånger. Att det blir så luddigt, och luddigheten kommer ju av ovanan att inte prata. Så att det är intressant att du säger, jag har inte tänkt på att ohälsa, man kanske ska, och jag vet ju någonstans att man skulle ju utgå från att hur behåller jag hälsan? Det är ju det man utgår från när man tänker den fysiska aktiviteten, att jag vill ju må bra liksom fysiskt, men det vill jag ju faktiskt psykiskt också. Att må bra är ett ord som kanske borde användas. Och ibland kommer en förkylning och ibland kommer ångest. Liksom, det är inte så stor skillnad på de två. Så det tänker jag mycket på, att skaffa, och att samhället måste få någon vändning, att vi verkligen börjar prata om den här, att det finns skillnad, precis som det finns skillnad på, har jag influensa eller har jag ont i halsen? Det är ju en jäkla skillnad på det. Och så är det med den psykiska hälsan också, att det finns en skala, en gradering som du säger. Det tänker jag ofta
jo,
på.
Jo, men att vissa saker, där kan det ju räcka att gå till skolsköterskan eller att gå till sin vårdcentral. Och vissa läkare, liksom, vissa tillstånd, då behöver vi en specialistläkare. Och att det liksom är olika nivåer på det. Och att det är ju precis samma sak inom när vi pratar om vår psykiska hälsa. Men det, jag tror att det är lätt att man tappar nyanserna. Så det är ju fler nyanser man kan få till, desto bättre skulle jag säga. Mm. Då är det lättare också att på något sätt skildra verkligheten. För den är ju olika, den är ju komplex.
Om man frågar Sveriges befolkning vad som är viktigast i livet, så säger man att man får ha hälsan.
Ja.
Men vi som inte har hälsan då, hur ska vi känna att våra liv är värda att leva? Ska man bli helt totalt knäckt av att man har drabbats av någonting som man faktiskt inte kan rå över? Jag känner mig lite kluven där. Jag vet inte hur jag ska hantera det eftersom jag själv är multisjuk, både fysiskt och psykiskt.
Mm.
Så känner jag, det känns så där att folk säger det värsta man kan tänka sig, det är att man blir sjuk. Men man måste ändå hitta kvaliteter i livet, oavsett på vilken grund man står och vad man har fått för kropp och knopp.
Ja. Mm. Och det är väl sunt att utgå, det är precis det du säger, det är väl jättesunt att utgå från dig själv. Jag befinner mig här. Och min hälsa utgår från det här. Det här är min... Jag tänker så här, precis som Susanne ställde frågan, vad är en bra dag för mig? Där. Sen om för det är hälsa för mig, och den kommer vara olika från individ till individ, precis som du säger, Sovi, att vi att det är också ett sätt att tänka att men när jag har den här dagen då mår jag bra. Och sen spelar det ingen roll vad må bra är, det är också relativt beroende på vilken person du frågar, vad är att må bra. Och då kan man ha både fysisk och psykisk ohälsa i botten. För du har ju dagar som du känner att idag är en bra dag, tänker jag, Sovi, eller hur?
Jo, men det jag oroar mig för mer, det är den här, det som det kallas funkofobi. Diskriminering mot människor som inte har sin fulla hälsa. Man kan ha ett funktionshinder eller hur man uttrycker det.
Det här är ju liksom sån sak när man pratar om folkhälsa. Om man tittar liksom på gruppnivå så pratar man ju om, då är det mycket självskattad hälsa. Och då är det ju liksom att man kartlägger hur upplever individen sin hälsa. Och då är det ju liksom inte självklart att den som säger sig ha en god hälsa inte är sjuk eller har handikapp. Lika lite som att man kan utgå ifrån att individer som är sjukdomsfria och inte har något handikapp upplever att de har en god hälsa. Så att här finns det ju en tillåtelse liksom i att individen måste få liksom säga vad upplever jag att jag har hälsa? Och sen kan ju vården bedöma att det är si eller så, men fortfarande att funkar mitt liv, funkar det här för mig? Och den är ju faktiskt ganska tillåtande. Men går man däremot in och tittar Jag vet att vi reagerar ganska mycket på, om man tittar på WHOs definition av hälsa, så är ju det någonting sånt där, ett fullständigt tillstånd av, alltså där fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Och det är ju så här, hur ofta upplever man ett fullständigt tillstånd av fysiskt välbefinnande? Då skulle man ju typ aldrig ha hälsa.
Det är ju nirvana.
Lite så. Utan att det mer handlar om det här, att hur funkar det för individen? Är det liksom... kan man leva ett liv, kan man göra saker som man mår bra och trivs med eller inte, och liksom, hur skiljer det här sig från hur det var kanske för ett år sedan för dig eller liksom sådär. Det är en viktig fråga att lyfta, att man inte utifrån ska sätta ett epitet om du är sjuk eller du är frisk och sådär, utan att individen själv måste få liksom ge sin del.
Kort fråga eller kort svar. Vilken favoritfilm tar ni med er till en öde ö? Louise?
Jag har en favorit, eller jag har många egentligen filmer som jag kan se om. Det kan man ju inte med alla filmer. Men en favoritfilm till en öde ö, det är Det stora blå, skulle jag ta med mig. Som handlar om fridykning för de som inte har sett den. En fantastisk film och fantastisk miljö som den utspelar sig i.
Jag är inte så classy här då. Min absoluta favoritfilm, om man tänker på som man har liksom påverkats av under många, 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 många år och så många gånger man har sett den, såg jag faktiskt här om kvällen. Top Gun. Den har allt. Den har allt och den håller fortfarande. Det är liksom, men det är ju lite pinsamt när man typ kan alla repliker genom hela filmen. Men det är både liksom kärlek, det är sorg, det är fart, det är adrenalin. Alltså det är hela liksom paketet sådär i ett 80-tals lite. Ja. Du då, Sovi?
Min favoritfilm tror jag kommer från 70-talet. Och det är What's Up, Doc? Och det är ju... en helt vansinnig, snurrig komedi som jag fortfarande skrattar åt efter alla dessa år. Och det, skratt är en av de absolut viktigaste komponenterna i mitt liv och för mitt välmående. Det skulle jag ha sagt när du frågade, Susanne. Ja. Då så. Då knyter vi ihop säcken och stoppar ner i bagaget för den här gången. Och så hörs vi igen i nästa avsnitt.
Och så hoppas vi såklart att ni vill följa med oss på den här resan. Och på olika sätt prata mer och dela mer med varandra när det gäller psykisk hälsa på olika sätt och ohälsa. NSPH Västmanland består av 5 medlemsföreningar: Attention Västerås, Balans Västmanland, Frisk och Fri Västerås, RSMH Västmanland och OSS Västmanland. Du hittar mer på NSPH Västmanland om våra medlemsorganisationer. Bagaget.